Vi tackar dig Jesus. Tack att du är den högste. Tack att du är den som finns här mitt ibland oss. Tack för att vi får vända oss till dig i den här stunden. Herre, vi behöver dig i våra liv. Vi behöver dig just den här stunden också, att du talar till oss. Herre, när vi öppnar Bibeln, när vi talar om det som finns där, tala då direkt i våra hjärtan också. Och lägg din andes kraft till det som finns här. Amen. Ja, jag har ett... Hörs det vad jag säger för det första? Bra. Jag har ett ämne som vi kanske får fram här på skärmen så småningom. Om att leva i förbund med Gud. I förbund med Gud. Och det här är den andra delen. Och ni tycker säkert det här var väldigt religiösa ord som finns här. Förbund. Och sen överste prästen, offret och templet. Det är väl väldigt religiöst, eller hur? Och jag har faktiskt kämpat med de här orden, för jag skulle vilja hitta på några mera alldagliga ord som på något vis förklarar samma sak som jag kommer att tala om. Men nej, jag kommer inte på några sådär lättförståeliga ord, så jag kommer att förklara vad jag menar istället. Och jag hoppas att det ska gå bra på det sättet. Det här är som sagt den andra delen av den här serien som jag kallar I förbund med Gud. Och jag tänker repetera lite vad jag sa den första gången, så att alla som inte var med då kommer in i vad vi pratar om. Kan vi få den första punkten? Jo, jag sa att ett förbund innebär att två parter lovar att ställa sina resurser till förfogande för varandra. Man ställer upp för varandra. Händer något den ena, så händer det på något vis också den andra som är i förbundet. Man överger inte ett förbund. Och Gud, han ingick förbund med människor som Noa, Abraham och de övriga patriarkerna i Bibeln för att förverkliga sina planer på jorden. Det är det sättet som Gud arbetar på. Och han ingick också ett förbund med Israels folk. De fick en lag som de skulle följa för att få del av hans välsignelser. Ingen lyckades följa den här lagen, för att det fungerar inte riktigt så. Men profeterna i Gamla testamentet och psalmerna talade om ett nytt och varaktigt förbund mellan Gud och hans folk. Och det skulle ta vid då efter det här tillfälliga förbundet som byggde på att man höll en lag och som inte kunde frälsa någon. Och så sa vi att vi är alla välkomna i Guds nya förbund genom att omvända oss och tro på Jesus. Så långt kom vi förra gången. Och då kommer vi fram till en fråga som väldigt ofta möter en människa när man vill närma sig Gud. Varför behövs Jesus? Varför ska man ha Jesus? Kan inte Gud bara förlåta oss om han är så där barmhärtig och god? När jag säger förlåt, så förlåter han. Varför ska man ha Jesus? Men det är så här med Gud. Han är barmhärtig. Men han är också rättfärdig. Alltså, han älskar oss. Men han kan inte se mellan fingrarna med det som inte är rätt i våra liv. Det som vi, när vi har vänt honom ryggen, när vi har gjort tvärtom mot vad han vill. Och han sa ju att om där i Edens lustgård, så sa han till Adam och Eva att om ni äter av den där frukten så ska ni dö. Och det var någonting som inte Gud bara så där kan ta tillbaka. Utan synden har sitt straff. Och det står också i Nya testamentet att syndens lön är döden. Och synd, det är helt enkelt det som vi gör på ett annat sätt än vad Gud hade skapat oss att göra eller vara. Vi gör på vårt eget sätt istället för Guds sätt. Nåja, hur skulle Gud lösa det här? Han älskar oss, han vill vara tillsammans med oss, men den där synden finns däremellan. Allt det som vi har gjort, som vi kommer ihåg, som han kommer ihåg, det var fel. Vi vet att det är fel, han vet att det är fel. Och han är en helig Gud, vi kan inte komma så nära om inte han gör någonting. Och vi i oss själva, vi kan inte komma närmare. Vi sa förra gången att ingen kunde följa den lagen som Gud gav Israel. Det var alltid någon som bröt någonting och det blev fel hela tiden. Men Gud, han har ju löst det på det sättet att han istället kommer närmare. Och det gör han på sitt eget speciella sätt. Det stod i Gamla testamentet, eller det var så i Gamla testamentet, att alltid när någon ville ingå ett förbund med Gud och ville närma sig Gud, så måste man offra ett oskyldigt djur och som offer. Om ni läser någon gång i Gamla testamentet, alla patriarkerna, Noa och alla de där, alltid när de skulle umgås med Gud så var det ett offer, och så tände de eld där, brännoffer. Och de här offren, de tog inte bort den här synden, men det var någonting som de gjorde som, om vi läser sen i Nya testamentet, så var det någonting som visade på det som Jesus skulle göra. När Gud såg de här brännoffrena så tänkte han på att jag ska sända min son till världen och han ska ta de här människornas straff på sig så att vi kan umgås. Därför så kunde människor vara i förbund med Gud redan under Gamla testamentets tid. Gud såg det här djuroffret och då kunde de få vara med i förbundet och ha gemenskap med Gud. Och det var också så i Gamla testamentet att folk kunde inte alltid umgås direkt med Gud. Vanligtvis var det så att det fanns som en medlare däremellan. När de skulle få Israels folk skulle få den där lagen av Gud, kunde inte alla gå upp på berget, utan det var Mose som gick och fick träffa Gud och fick den där lagen. Men det nya förbundet som lovades i Gamla testamentet och som har kommit genom Jesus, i det förbundet så fungerar det så att Jesus, för det första, är den här medlaren. Han har gjort en medling och så grundligt att vi alltid får gå till Gud om vi tror på det som Jesus har gjort. Alla människor. Det är inte bara de här Mose och de här stora heliga männen som får umgås med Gud, utan alla. Och nu ska vi ta det första bibelstället. Eller de två första kommer upp här. Första Timoteus 2:5 till och med 6 säger: ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Lösen, det är något som man betalar för att befria. För att folk ska bli fria från någonting. Om någon har blivit tagen som gisslan så får man betala lösen och så får man loss de som har varit där som gisslan. Hebreerbrevet 12:24 säger: ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Och nu tycker ni, vad gör den här Abel där mitt i allt? Jo, jag tycker det här är ett fantastiskt bibelställe, för att Abel, han var den första människan som blev dödad av någon annan i Bibeln. Kain, hans storebror, dödade Abel på grund av, jag vet inte, avundsjuka eller någonting. Och då står det att Gud sa till Kain så här att Abels blod ropar till mig från jorden. Alltså Abels blod anklagade Kain för det han hade gjort. Och det här är någonting som drabbar oss väldigt ofta. Vi har gjort saker som vi vet. De här handlingarna är liksom en anklagelse. Jag har inte lyckats inför Gud. Jag har inte rätt att komma till Gud. Jag har gjort så mycket fel. Och jag kan aldrig bli fri från det här som jag har gjort. Och det kan vara stora saker, men det kan också vara små saker. Men vi känner det där att om jag ska gå fram till Gud så är det så mycket som jag har gjort som jag vet, han ser direkt, det här duger inte. Men då talar det där, det står att till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Alltså det, när Jesus dog på korset så rann hans blod där. Och när Gud ser det där så talar det mycket starkare än den där anklagande tonen ifrån det som du har gjort framför. Att när du kommer till Gud så kan du säga, ja, jag vet, jag erkänner, jag bekänner, jag har gjort det där. Men det fina är att nu kan jag komma fram till Gud för att Jesus, han har dött istället för mig. Jag borde ha dött. Jag kommer mycket väl ihåg när jag fattade det här första gången. Att Jesus har dött istället för mig. Alltså jag växte upp i ett kristet hem. Jag hörde jättemycket om Jesus i söndagsskolan. Jag visste att Jesus var snäll, älskade oss. Och Gud också var god. Men han visste också att Gud hade vissa principer. Och jag visste att jag hade gjort fel. Jag hade slagit min lillebror Edvard. Jag hade gjort alla möjliga sådana här saker. Och varit elak med folk helt enkelt. Och sådär. Jag visste. Men jag ville följa Jesus. Jag ville vara Guds barn och sådär. Men jag tyckte det var så svårt med de här sakerna. Jag hade ju gjort allt möjligt. Och visst, jag sa förlåt Gud. Och jag hade fått lära mig att Gud förlåter. Men när jag fattade det där, det var en gång jag bara var på ett möte så var det någon som berättade på något vis väldigt bra av det där att vi alla borde ha hängt där på korset. Men det var Jesus som hängde där och tog straffet istället för oss. Den gången så kunde jag liksom gå till Gud och säga, ja, jag vet jag har gjort allt det här, men jag kommer till dig därför att Jesus har tagit straffet på sig och jag får vara ditt barn. Det var en helt fantastisk känsla. Ja, och en del tycker kanske det är lite läskigt. Man pratar mycket om blod och sådär. Varför gör man det? Jo, det talas ju faktiskt mycket om blod i Bibeln. Det måste vi erkänna. Och nu ska jag förklara varför man gör det. I Israels folk hade ett tempel som var... Från början var det som i ett tält. Tabernaklet kallas det. Och där finns ett innersta rum. Allra längst inne var det heligaste rummet. Det var bakom ett tjockt draperi. Dit fick ingen gå, för Gud var där. Den enda som fick gå dit var överste prästen en gång om året. Och då skulle han ha blod med sig. Han skulle stänka blod på den här arken som fanns där inne. Där fanns förbundsarken. Och på den locket liksom kallades för nådastolen. Det var där man fick nåd för hela folket. Han skulle gå in dit och få försoning för hela folkets synder en gång om året. Då fick han gå in där. Det där kan man läsa i tredje Mosebok 16 om man vill. Och så är det så här att om man läser i Nya testamentet, i Hebreerbrevet, det förklarar att allt det där som hände under det där gamla förbundet, i gudstjänsten, allt det där hade en betydelse som liksom pekar framåt mot våra dagar och mot det som Jesus har gjort. Det var liksom inte slumpmässigt som Gud befallde dem att göra så och så och så. Utan han gav dem en modell. Det var som en sån här åskådlig beskrivning av vad som skulle komma sen när Jesus kom till vår jord. Så det här som var att de gick in med blodet där, det är en förebild för någonting väldigt viktigt i det nya förbundet. Om vi tar fram nästa bibelställe, Hebreerbrevet 9 och vers 11 till och med 12, så står det: men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger, genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Alltså Jesus, han är både den här överste prästen och han är också offret. Ni kommer ihåg att rubriken sa överste prästen, offret och templet. Alltså Jesus gav sig själv och så kunde han gå inför Gud liksom och kvittera ut den här försoningen. Att nu är människorna fria att komma till Gud om de vill. Och det kan vi se i Hebreerbrevet 10, vers 19 till och med 20. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Det där tjocka draperiet som fanns i templet, kommer ni ihåg? Det skilde människorna från Gud. Man fick inte gå in där. Men när Jesus dog och hans kropp bröts ner, då öppnades vägen för oss. Och den som vill läsa mer om det här, läs Hebreerbrevet 8, 9 och 10. Där finns hur mycket som helst om det här. Jag har förkortat det nog alldeles otroligt för att det ska gå att klämma in i en predikan. Men det är någonting väldigt härligt det där. Och det är den här händelsen, att Jesus gav sig själv, dog på korset, offrade sig själv för att ta bort den här synden som skilde oss från Gud. Det är det här som vi firar i nattvarden. Om vi tar fram första Korinterbrevet 11, vers 23 till och med 25, så står det de här orden som vi alltid brukar läsa när vi har nattvarden. Det står: den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så när du går fram till nattvarden eller får nattvarden där du är, så är du med i en handling som bekänner att jag tror på det som Jesus gjorde. Han dog för mig på korset. Hans blod rann där och blev ett sånt där offer som gjorde att trots att jag inte förtjänar någonting av det, så blir jag värdig att komma inför Gud när jag tror på Jesus. Lita på honom. Han har öppnat vägen. Han har gått hela den vägen som inte vi kunde gå för att återupprätta förbundet, om man säger. Gud vill leva i förbund med oss. Han vill att när någonting händer oss, så är han liksom alltid med där och ser det och förbarmar sig över oss. Och vi får ge oss själva till honom, våra resurser. Jag ska säga ännu lite om det här templet. Alltså här står att han gick in i ett fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga i himlen. Jesus, det han gjorde liksom hade betydelse i himlen. Men i Gamla testamentet så var ju gudstjänsten knuten väldigt mycket till templet. Alltså det var där som allt det viktiga hände. Och det var väldigt viktigt att man hade gudstjänst på rätt ställe. Det står i Gamla testamentet, en del tillbad visserligen Gud, men de offrade på alla möjliga gröna berg och fina ställen ute i naturen. Men att just på Gamla testamentets tid var det så viktigt att man gjorde det i templet. Därför att det var en symbol för att i Jerusalem, där skulle Jesus offras. Och vi kan läsa Hebreerbrevet 9:24. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Alltså, det var där det stora hände, i himlen. Och Jerusalem var en bild på himlen. Där Guds tron, den där nådastolen som jag sa, där de stänkte blodet. Det var en bild på Guds tron i himlen, där Gud sitter i all sin helighet. Och ibland så tror jag vi tänker lite fel. När vi ser våra egna kyrkor, vi har våra bönehus. Vi tror att det liksom är det här Guds tempel. Och på ett sätt kan man ju kanske prata om det. Men att i våra dagar så är inte de här templen, de har inte samma uppgift som templet i Gamla testamentet. Utan det är Gud där han är i himlen. Det är det som är det allra heligaste. Vårt andliga liv får inte kretsa kring ett hus här på jorden. Även om det är väldigt praktiskt att ha ett hus att träffas så här när vi ska dela Guds ord och när vi ska göra andra saker. Jag säger inte att vi inte ska ha en kyrka, men jag säger bara att vår kyrka, vårt bönehus, är inte någonting som har kommit istället för templet. Det där heliga, det där otroligt heliga dit inte folkens fick gå i alla delar. Vårt heligaste rum finns i himlen. Nå, hur är det nu då? Om Gud bor där i himlen och det heligaste finns där i himlen, hur ska vi då kunna umgås med honom? Visserligen läste vi att vi har tillträde till hans tron och vi får be till honom. Det får vi göra. Men det är faktiskt så att Gud har alltid velat också bo nära människorna. Han har aldrig tänkt sig att han ska vara avlägsen, långt där borta. Utan det var något som hände när synden kom och gjorde ett avstånd mellan Gud och människorna. Och vi kan se att redan i Gamla testamentet så var det som Gud ville. Jesaja 57 och vers 15 säger: ty så säger den höga och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Det var ju lite märkliga ord, förkrossade och ödmjuka. Men alltså den som erkänner Guds storhet, den som vill lägga till rätta det som har gått fel, hos den bor Gud. Han vill bo där. Det är ingenting. Han går inte långt ifrån dig när du kommer till honom. Och när vi tar emot Jesus, när vi tror på det som han har gjort där på korset, så flyttar till och med den helige ande in i våra liv, in i oss. Alltså Gud själv i form av den helige ande flyttar in i oss. Och vi blir tempel här på jorden. Första Korinthierbrevet 3 och 16 till och med 17. Det står att: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Alltså Gud, han vill komma i ett så nära förbund med oss att han till och med flyttar in och bor i oss. När du går omkring på stan sen så har den helige ande. Ett ställe som liksom är mobilt. Det finns där bland folken. Och sen genom dig så kan han göra väldigt mycket. Genom dig så kan han uträtta det som han vill göra här på jorden. Och det är inte heller likgiltigt vad det händer med oss. För det står ju där att om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Alltså Gud tar så nära intresse med våra liv att när du råkar ut för någonting så är han där och bryr sig. Han är verkligen nära. Han vill inte att det ska hända oss någonting. Och han går med oss genom våra sorger och våra bekymmer. Då fungerar det här förbundet väldigt nära. När han bor i oss, han är med oss och han går igenom samma saker som vi går igenom i princip. Så jag sa att heliga platser och byggnader och sådär spelar inte den rollen längre som det hade i Gamla testamentet. Och vi kan se lite vad Jesus också sa om den saken i Johannes 4, vers 23 till och med 24. Jag håller faktiskt på att komma mot slutet av mitt tal här så att ni ska inte vara oroliga för att det kommer många bibelställen. Där står, Jesus svarade. Ja, jag kan säga vad det handlar om för ett ställe. Jesus pratade med den där kvinnan, den samaritiska kvinnan i Sykar. Hon hörde till ett folk som inte judarna godkände som det riktiga Guds folk. Men de ville också be till Gud, så de hade sitt eget berg där de tillbad Gud. Och så hade judarna Jerusalem där templet fanns. Och den där kvinnan kom i samtal med Jesus om det där att var den rätta platsen är för tillbedjan. Och Jesus svarade då som det står här. Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Vad är nu det här då? Ande och sanning. Och framförallt så talar det om att tillbedjan inte nu då är knuten till en plats utan den är knuten till att man menar vad man säger när man tillber Gud. Det är sanning. Och man får hjälp av anden också att samtala med Gud. För att, vad var det jag sa? Den heliga ande bor i den som tror. Man ber i ande och sanning. Och det är hela tiden det man kommer tillbaka till när man studerar det här med förbundet. Det blir det inre som blir viktigt. Det inre. Det där templet i Gamla testamentet, innan de började använda det, så måste de rena det med en massa olika riter. Och det var offer och blod och alla möjliga saker. Och det är lite likadant med det här templet som är vi. Alltså Gud hade ju planerat det från början att han skulle bo i oss. Alltså vi är skapade som tempel åt den heliga ande. Men den där synden, när den kommer in, så börjar vi ju fylla det där rummet som var tänkt för Gud. Börjar vi fylla med allt möjligt bråte. Det var liksom, vi börjar fylla det med framgång. Vi börjar fylla det med njutning. Vi börjar fylla det med alla möjliga, i och för sig helt bra saker. Men de blev det viktigaste i våra liv. Istället för att Gud skulle vara det viktigaste i våra liv. Så vårt tempel behöver renas genom Jesu blod. Och hur gör man då det? Jo, det är väldigt enkelt. Man tror på det som Jesus har gjort. För det står att med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Man tror på Jesus och bekänner han att han är Herre i mitt liv. Då renar han templet där inne och så flyttar den helige ande in. Och då får Gud det han vill, för han vill vara folkets Gud. Och han vill att ha ett folk som är hans folk. Han vill bo tillsammans. Och det står liksom den här visionen för framtiden när det kommer också förmodligen i fysisk mening som det står i Uppenbarelseboken. Då kommer Gud liksom själv vara vårt ljus och han kommer bo mitt ibland sitt folk i staden som där solen aldrig går ner. Och Gud, det är det han har velat hela tiden. I början, i skapelsen, så umgicks han med människorna helt nära, helt naturligt. Och det vill han göra igen. Och det kommer han att göra med dem som överlåter sig till honom, som låter honom rena det där inre. Och när vi låter Guds ande bo i oss så börjar det hända väldigt intressanta saker. Jag kanske ska tala om det mera en annan gång, men att det finns något som heter att bli döpt med den helige ande. Alltså den där helige anden som bor i oss börjar göra saker, övernaturliga saker i vårt liv. Och som jag sa den första där, om vi ser till det allra första jag sa, att ett förbund, det är när man ställer resurserna till förfogande för varandra. Jag ger mitt liv åt Gud och Gud ger sin kraft åt mig så att det börjar hända saker som jag aldrig skulle klara av att göra i min egen kraft. Det kallar jag ett förbund. Då han ställer verkligen upp med sin kraft. Ja. Ungefär så här långt kommer vi idag. Vi får låta vårt inre renas genom Jesu blod och ta emot honom. Ska vi ta de här några punkter sammanfattning? Medlaren som har gjort det möjligt att försonas och ingå förbund med Gud, det är Jesus. Det är han som har gjort det möjligt. Och så han, vår överste präst, gick en gång för alla in i himlen, det sanna templet, med sitt eget blod som renar oss från all synd. All synd. Vi behöver inte tänka att den där ena synden som jag gjorde, den är så stor så det här gäller inte den. Nej, det gäller all synd som du har gjort. Och Gud, han bor i himlen men också i oss genom sin ande. Och den tillbedjan Gud vill ha idag måste ske i ande och sanning. Ingen helig plats på jorden kan åstadkomma detta. Bara våra hjärtan när de är överlåtna till honom. Vi har gett våra hjärtan till honom. Vi blir tempel åt den helige ande. Och när vi ger honom hela vårt liv och låter oss uppfyllas av hans ande, ger han oss sina resurser. Bland annat i form av andens gåvor. Förbundet fungerar. Ska vi ännu tacka Gud här. Herre, vi tackar för att vi nu har en öppen väg till tronen i himlen. Tack för att våra böner når ända fram. Och tack för att vi inte behöver hålla fast vid synden som skiljer oss från dig. Utan den är borttagen. Jesus har dött istället för oss. Herre, tack att du också vill bo mitt ibland oss. Att du till och med vill bo i oss och göra oss till dina tempel. Herre, låt det där bli mycket mer verkligt för oss. Hjälp oss också att vi ger oss själva fullkomligt till dig. Så att vi kan få dina gåvor i våra liv. Att vi kan se din kraft i våra liv. Herre, tack att du välsignar alla som har lyssnat på det här. Herre, tack för att du har talat genom ditt ord. Tack för att vi har fått den här Bibeln som förklarar saker för oss. Som berättar hur du har tänkt olika saker. Tack för att du är här just nu. Tack att du välsignar alla mina vänner. Amen.